Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aha, det är en folkabuss. Värme fick vi inte sätta på. Rutan ramlade ofta ut. Sån här plastruta att man fick hämta och trycka in igen.
Hämta?
Det hände massor med den jävla bussen. Alltså.
Bussen gick ju inifrån här någonstans. Den körde ju alltid från SL-hallen eller runt här. Och så jag och brorsan hoppade på i Fittja då. Vid bron där, kommer du ihåg det? Så då stannade alltid bussen där, mitt på stora vägen. Och åkte in till kanten, hoppade vi på där.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Jobba! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi
är. Över att ha hjälpt till.
Då sitter vi i ett omklädningsrum. Mintgrön vägg. Trä.
Intressant färgval ändå. Äpplet som har valt den här färgen, tror jag.
Det måste vara mintgrönt. Det är ju inte bordtennisgrönt. Det känner du till, Marcus. Det finns ju en bordtennisgrön färg. Som jag skulle säga, den färgen du ser där bort på papperskorgen. Det hade man ju i bordtennishallen. Golven var gröna, väggarna gröna. För att då såg man bollen bättre. Då målade vi hemma hos oss. Vi fick ett pingisbord nere i källaren. Då målade ju pappa i bordtennisgrönt. Så vi hade ett bordtennisgrönt pingisrum hemma i källaren då, på Korallvägen 7 Varberg. Men sen så samma år så bytte man då det blått med det. Så du tänkte på det nu att barriärerna där ute, de här häckarna liksom, de är ju blå. Man upptäckte att det var ännu bättre att se den vita bollen mot den blå.
Golven röda.
Ja,
oftast.
Det stämmer ju precis.
Och här inne mintgrönt.
I ett omklädningsrum alltså, i Liljeholmshallen, som då tillhör Spårvägen. Där vi då ska bevittna, det är en fältstudie vi gör idag. Vi ska titta på Spårvägens BTK mot Eslöv. Vi måste också säga några ord här. Det är så att vi kommer ju bevaka Spårvägen Eslöv. Andrea som sitter mitt emot oss på de andra Gärdmansbänkarna här kommer att bevaka vår bevakning. Andreas, hej, välkommen.
Tackar.
Med sig har han fotografen
Nils Petter
som bevakar också det oss då. Innan var det också en annan man här, Niklas från Spårvägen då där.
Nej, han är nog bara kompis till alla möjliga här.
Ja.
Äpplet, och jag känner honom lite också.
Okay.
Han har gett ut Jörgen Perssons självbiografi och sådär.
Ja, just det. Den snälla världsmästaren.
Ja. Han är nyfiken. Så fort det händer någonting kring Äpplet, Gio och Jörgen Persson, så är Niklas där.
Okay.
Så han bevakar ju GPs bevakning av vår bevakning då.
Idag bevakar han precis GPs bevakning av vår bevakning av Spårvägen i Eslöv.
Mm.
Spårvägen, ja. kanske Europas största bordtennisförening.
Vissa påstår det.
Ja, vissa hävdar det.
Jag tycker du är lite slarvigt slänger dig och bara säger Spårvägen.
Ja, jag hade tänkt göra den här på dig. Okay. Exakt samma.
Nej, men den heter väl egentligen Stockholms Spårvägars gymnastik- och idrottsförening.
Jo, precis. Mm. Ja. Så det säger vi från och med nu då.
Ja, fast man kan också säga Spåret.
Ja, okej.
Okay. Har lärt mig. Spåret.
För först var det bara anställda vid då Stockholms Spårvägar. Alltså SL. SL-hallen är ju deras träningshalva som ligger lite längre ut. Midsommarkransen, röda över linjen. Har du någon favorit... spårvägare?
Ja, men det finns några stycken. Jag läste någonstans att de fram till den 27 november i år, alltså 2022, hade vunnit 931 SM-guld på seniornivå i av Riksidrottsförbundet sanktionerade SM-tävlingar. Ingen annan klubb i Sverige har vunnit lika många. Örgryte från Göteborg och Neptun ligger två och tre där. Mm-hmm. Flera hundra SM-guld efteråt. Eller efter. Och tittar man då på vilka som har tagit SM-guld.
SM-tecken, ja.
SM-tecken för spårvägens spåret. Mm-hmm. Så dyker det upp namn som Frank Andersson till exempel.
Uh-huh.
Tog SM-guld med spårvägen 1980 i grekisk-romersk stil lätt tungvikt. Det är ett bra namn, Frank.
Det är ett bra namn, ja. Mm-hmm.
Raimo Pihl, den berömde spjutkastaren.
Uh-huh.
Han SM-guld 1970 i en spårvägen-dress.
Mm.
Nu kommer jag säga spåret framöver. För att,
tror du att du kommer göra det? Ja.
Mm. Mikael Roddan Andersson.
Åh, helvete.
Ja. SM-guld 50 km tempo 92.
Han skulle ha varit här idag och kollat, men han är fortfarande hemma och baddar de där såren efter tokförpen. Där var det.
Barcelona, va?
Ja, helvete.
Han drattade dit.
Mm. Mm. Synd, annars hade han varit här.
1994 tog Anders Holmertz ett av många SM-guld för spåret när han vann 100 meter frisim i kort bana. Bara några få namn egentligen som har representerat spårvägen historiskt sett.
Ja, du glömde ändå, eller glömde, du valde inte ut Kristin Magnusson senare i Gandrup.
Nej, det kunde man ha gjort.
Det kunde ha gjort.
Även Thomas Kihlstedt, va? Om du vill prata badminton.
Ja, just det.
Ja.
Kunde sagt Arabrahamian, kunde sagt.
Eller Daniel Ståhl.
Daniel Ståhl, ja. Anrik förening, alltså först då för de anställda. Vi ska träffa Äpplet.
Mm.
Han är ju då alltså tränare eller lagledare för Spårvägen.
Mm.
Tjabba lite med honom. Janne kommer vara här.
Janne är här. Jag såg honom slinka in innan.
I en dunjacka. Världens främste bordtennisspelare. Äpplet då. Och Janne hoppas vi kunna sitta ner med och snacka lite om de tidiga åren. Det är ju ändå otroligt får man säga då, alltså att Spårvägen har ju då i EM 82 i Budapest nybyggda, den fina nya gympasalen i Budapest som Bengt Grive hälsar välkomna till.
God middag och hjärtligt välkomna till Europamästerskapsfinalerna i bordtennis i Budapest vackra nya inomhusstadion. Jag ska till att börja med hålla 1000-1 på att ni ska få se en svensk Europamästare i herrsingel. För finalen står nämligen mellan två svenskar. Den servande där, 21-årige Mikael Appelgren och 16-åringen Jan-Ove Waldner. Båda från söder i Stockholm. Och båda har varit med i samma klubb i många år, Stockholms Spårvägar. Appelgren, eller Äpplet som man kallas, kommer från Torkel Knutssonsgatan och Gio. Bara några kvarter därifrån, men numera bor han med sina föräldrar i Fittja, Botkyrka kommun, strax söder om Stockholm.
Nej, men då gör ju de upp, alltså två spelare från Spårvägen gör ju upp om EM-titeln. Det är ju ändå otroligt. Tuff match ju EM 82. Gio vinner första två, han är 16, vinner första två. Äpplet vänder, vinner 3-2 till slut.
Ja! Och Äpplet vinner! 21-19 i femte och avgörande set. Två gamla klubbkamrater från Stockholms Spårvägar kramar om varandra. En härlig match.
De bodde ihop under den turneringen. Liksom. Alltså de delade rum liksom, i, det var i Budapest. Äpplet vinner sitt första EM. Blir ju naturligtvis jätteglad. Sträcker armarna i luften och ropar ja! Ungefär. Så han kan liksom, verkligen sånt där som glädjerus som bara kommer över honom. Jag hinner nästan hejda sig i hoppet för att han möter ju sin lagkamrat och sin vän. Och Gio är på väg att kasta racket. Så här, man kan bli så där, som ett barn blir nästan. Ja, ja. Alltså en barns rörelse. Så där, oh, liksom, och då ser Äpplet det med som ju är 4 år äldre. Så han, då går han liksom, byter han direkt och gör nästan den här ursäktsgesten, du vet, som när man har fått en nätrulle som ber nästan om ursäkt och så tar de hand och så är det att, ska se om vi kan lägga upp det på Instagram, de kramas då, det är en oerhört tafflig kram. Gio vill ju, han är väldigt besviken så han vill nästan försvinna. Äpplet vill ändå kramat om honom och så där, stöttat det. Vad fan, du kommer ändå två på EM liksom. De möts som ansikte så där, och Gio kör liksom in sitt ansikte i med näsan så i det liksom
är väldigt. Det har vi pratat om tidigare. Hur bordtennisspelare inte kan krama så den.
De får det till riktigt.
Var det Peter Karlsson eller Thomas von Scheele, ja. Någon som lyfte upp någon i halsen typ.
Var det? Ja, det är jättedåligt också. Ja, det där har de liksom inte fått till i början av 80-talet. Vill du, Marcus, höra när Bengt Grive säger nätslickare i matchen mellan
Och så stoppbollen. Det är en nätslickare. Han hade lite tur, men det är så skickligt gjort.
Jag ringde upp då, alltså Gunnar Winbrandt, han har varit så här lagledare för, nu är han väl 70, jag tror han 78 eller någonting. Han var ju lagledare med Äpplet och Janne på den tiden. De hade också då Rolf Biffen, Lagerfält och Ulf Torssell bland annat. Så frågade han så här, hur kunde Spårvägen vara en så bra förening som den var slutet på 70-talet, början av 80-talet? Och så han så här, regelbundna träningar, tillgång till en bra hall med många bord och pengar. Jag tycker bara det är kul att det krävs inte mer, det är bara de här tre sakerna. Så frågar jag så här, vem var Äpplet? Vad var det för en figur? Liksom? Ja, det var en bra kille. Vi hade inga problem med honom. Vad minns du från den första tiden med Gio då? Sprungit på då, tänker man sig, liksom den stora ikonen Gio när han var liten. Hans pappa hjälpte alltid till att ställa i ordning borden efter träningen. Det var bara hans pappa som gjorde det. Så det var de tre sakerna vi fick av Gunnar Winbrandt.
Det är tisdag idag. Mm. Det ska spelas en VM-semifinal i fotboll senare ikväll.
Ja.
Så jag tycker att vi ska vara extra nyfikna på vilka det är som rör sig i Liljeholmshallen en tisdagkväll i december.
Ja.
Det är kanske inte dit allt strålkastarljus riktas. Men lik förbannat så är det en viktig företeelse för den svenska idrottsrörelsen.
Ja.
Skulle jag vilja säga att den här typen av tävling ändå äger rum.
Ja.
Pingisligan, eller elitserien i pingis, bordtennis som det hette förr i tiden, har man ju följt genom åren. Sportnytt, Sportspegeln, otaliga sändningar. Som svensken alltid varit uppdaterad ju, i vilka som är bäst i bordtennis i Sverige.
Ja, det har man ändå alltid kunnat.
Så jag tänkte vi kunde bara dra några snabba epoker. Ja. Vi minns.
Kommer du komma dragandes med Tage Flisberg-epoken nu?
Det är möjligt. Spelat sedan 1927. Samtliga tre Stockholmsklubbar, AIK, Hammarby och Djurgården, har blivit svenska mästare i bordtennis.
Mm.
Värt att nämna tycker jag. Men BK Virgo från Norrköping, de tog 8 raka SM-guld mellan 37 och 44, då med Tage Flisberg i laget.
Mm.
Jag tycker att Mariestad Boys är värda att nämna. De tog 3 raka, 68 till 71, då med Hasse Alser i laget. Jag tycker att Falkenbergs 3 raka mellan 79 och 81, mitt födelseår där och mina första år i livet, är värda att nämna.
Vilka år snackar vi nu?
79 till 81.
Då är det Ulf Tickan Karlsson.
Det är framförallt Stellan Bengtsson.
Ja, just det. Mm. Ska jag berätta det för dig, Marcus, att jag har ju tränat under Stellan Bengtsson, bara så att du vet.
Under hans ledning så att säga.
Ja, precis. Jag var ju verksam då i VBTK, Varbergs Botträningsklubb. Och då hade vi liksom tävlingar ibland i Falkenberg, ibland i Halmstad sporthallen. Och då var ju oftast den Bengtsson där. Och då fick man liksom kunna få stå och bolla lite med honom eller Ulf Tickan Karlsson. Och
mm.
Ja, känner ju ett litet band med
Stellan. Tur att du har en podd nu så du får anledning att nämna det.
Han hänger i USA nu va, Stellan?
Det är rätt fascinerande historia. Han åkte över och sen blev han jätteflygrädd. Så han har aldrig åkt tillbaka. Så han blir kvar i USA för att det blir ju rätt bökigt att ta sig därifrån om man ska hem till Halmstad.
Aha.
Eller den trakten av Sverige. Så han är kvar.
One way ticket. Vet du var i USA det är? Är det västkusten?
Nej, jag tror att det är i Houston.
Ja, okej. Okay.
Faktiskt. Södern, Texas. Spåret. Kan säga spårvägen.
Ja, men skit i det.
Tre titlar på 80-talet då med Janne och Äpplet. Sen så har ju Eslöv, makalös nog, vunnit 30 SM-guld av 15 möjliga mellan 2005 och 2019. Och då beror ju på att de på senare år hade Truls Mörigård, Sveriges bästa bordtennisspelare i laget. Mm. Dessförinnan rätt framstående kineser.
Mm.
Men lilla Eslöv som faktiskt kommer ikväll då. Ska bli kul att bekanta sig lite extra med dem.
Ja.
Nu är inte Truls Mörigård här. Uh-huh. Men det är däremot Malte Mörigård, hans bror.
Aha.
Som jag pratat med idag.
Okej. Okay.
Jag var lite nyfiken på, jag ville veta vilken mack de hade stannat på vägen upp hit.
Men uh-huh.
Då visade sig att de hade åkt tåg redan igår. Vad är det för lyxvanor de slänger
sig med?
Så är det. Och pingisligan idag består av Söderhamn, BTK Kävlinge, BTK Rekord, Spårvägen, Halmstad BTK, Eslöv, Munkedal och Västers BTK.
Mm.
Idel klassiska bordtennisföreningar.
Ja. Uh-huh.
Jag är nyfiken på kafeterian när jag kommer till sådana här idrottshallar som är lite, som inte är arenor.
Ja.
För det är det ju inte. Det är inte en arena.
Nej, det kan man inte
säga. Hall.
Det är en hall, ja.
Då är jag alltid lite nyfiken på kafeterian. Den som jobbar där och tenderar alltid att överskatta antalet kunder också, så det byggs alldeles för mycket kaffe. Aha. Helt i onödan, så man brukar kunna snika till sig en kopp gratis.
Aha.
Det ska vi testa.
Skulle verkligen vilja ha en sån här idrottshallsmacka med sån ost på, färdigskuren sån ost som man har lagt på en liten paprikabit. Alltså om man flyttar på paprikan så ser man märket efter paprikan kvar i osten.
Jag tycker ofta att de fallen är de bästa fallen. De går inte att köpa i Stockholm längre om du går till ett bageri eller så. Den här Valmofrallan, enkel, ljus, fluffig, mest bara luft, lite mjöl. Det är ju så mycket surdeg och nötter och russin och skit i alla fall nu för tiden. Men då får man söka sig till en idrottshall. Då kan man hitta en sån ljus
och så skylla ner med mycket kaffe i munnen samtidigt som man tar betten så här. Du kanske du brukar vilja ha något sött. Kanske blir det en liten
dammsugare
eller något sånt. Nu har vi suttit i omklädningsrummet här. Pratat åtminstone 40 minuter om Mats Olssons matvanor. Duktig han är på att äta medvetna middagar i Stockholms innerstad. Nu måste vi ut och titta.
Jag är hungrig.
Nu måste vi ut och titta på lite bordtennis.
Ja, jag såg en riktigt häftig bild här. Jag ska se om vi kan få tillbaka den. Var en, har du sett, du vet, skuggboxning? Kolla där längst bort där. Han spelar alltså pingis då. Skuggpingis.
Ja, skuggpingis.
Ska vi gå och kolla på den?
Ja.
Blir jag nervös då? Kolla här nu.
Ja, där spelar han skuggpingis. Där står han. Åh, stoppboll. Forehand. Stoppas. Forehand. Backhand. Backhand. Forehand upp.
Så han vinner alla bollar han spelar.
Här kommer domarna. Ja.
Du ser.
Två stycken.
Sammanbiten. Jävlar. Bordtennisdomare. Ja. Den första.
Riktigt noggrann bordtennisdomare. Så han gick fram. Vi stod liksom lite i vägen.
Sa inte ett ord. Ställde sig.
Visade med hela sitt kropp och sitt väsen att vi var i vägen.
Och det luktade glögg också.
Det luktade glögg.
Oj, förlåt.
Oj.
Luktar glögg. Känna.
Här har vi alla. Här har vi Äpplet. Ja, känns det nu? Snart drar matchen igång, Äpplet. Tankar?
Ja, det är väl det här blir bra. Vi har satt upp lagen här, så vi vet inte vilka som är till vilka, men ja, det ser bra ut.
Funderar du mycket på det nu då, eller vet
Nej,
du?
Vi har snackat upp oss, så vi är klara.
Domarna såg vi, kom in här
ja,
nu.
Ja, de är redan mutade med starklögg här på Lucia.
Mutade och klara domare. Känner du till domarna?
Ja, det gör vi. Det är Furestige här, han som går in i hagen där. Han har dömt väldigt mycket faktiskt.
Han ser ut att ha dömt på Bart Martina.
Ja, visst, herregud. Han bor i Årsta här, så han knallar hit.
Vad sa du om Årsta? Ja.
Janne. Ja. Mäter han nätet där, Marcus? Ser du? Ja. Se till att det är tillräckligt spänt.
Ja. Han har dömt mycket. Internationellt också, så på sock och allting. Så han kan.
Hör du, han har dömt sock, Marcus.
Ja. Är det någonsin något tjafs med en domare under en pingismatch?
Ja, herregud. Kan ju mycket som helst. Kan ju vara nätservare som man inte tycker är nätservare. Kan vara kamphållare som tar rätt och fel. Kan vara servare och sånt där som man motstånd tycker att fan, han servare är fel. Då måste ju fan säga någonting någon gång.
Och då är det framförallt visa bollen.
Ja, exakt. Kasta upp den rätt och inte, inte bakom ryggen. Så att,
ja, man ska se liksom.
Ja.
Grabben!
Den lilla grabben är från Ängberg, han tog autograf från en bild på mig, Janne och Jörgen. Jag ville ta på Janne här också. Han spelar pingis i Ängberg, så han får väl komma och titta lite. Och så.
Ja, kul.
Grabben, här har du, Janne.
Jan-Ove Wallner ska nu, Janne då, ska skriva en autograf till en liten kille från Ängby.
Han har ett jättefint foto där på Jan och Jörgen. Jag tror du tagit det i Tyskland faktiskt.
Sätter sig Gio ner i sin dunjacka och skriver.
Han står där borta i vita sen här borta. Han är gammal landslagsspelare. Han spelade pingis VM 1967 på Johanneshov. Åkte ut i tre omgång mot en Nordkorea. Lite kuriosa. Han har också varit landslagskapten i ett års tid faktiskt.
Vad heter han då?
Hans Kron.
Ja, jag heter Hasse Kron, före detta förbundskapten för smågrabbarna. Nu är de inte så små längre, men Gio, Äpplet och grabbarna. De är ju här idag också.
Ja, vilka år var det då?
1985-1986. Och ni var inte födda då kanske, men...
Föddes 86?
Ja, okej. Men era föräldrar vet att vi tog rubbet där i Prag då 1986. Det var guld i alla klasser, alla herrklasser. Alla.
Mm. Okej, okay. Ja, då kan du gå med rak rygg här inne.
Ja, visst.
Men du var inte med 89 då, när muren revs, det berömda guldet i Dortmund. Och sådär. Vad gjorde du då? Vad såg du matcherna någonstans? Och hur minns du det?
Jag satt på läktaren och lipan skvätt när man spelade Du gamla, du fria där. Och mycket upp på pallen. 5-0. Jag satt på läktaren och njöt i fulla drag. Det var alldeles fantastiskt.
När kände du vittring för guldet? Vi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0.
Redan 85.
Ja, just det. Jag la ju grunden där. Det brukar ju vara lite fördröjd verkan där på resultaten. Men nej, men det var nog när 3-0 kanske.
Aha.
De är starka kineserna. Man visste vilket lag de hade, men vilket lag vi hade. Aha. Den som var högst rankad i Sverige fick inte ens plats i lagfinalen. Erik Lindner.
Världsfemma då.
Ja, visst. Och vilken bänk. Och så Glenn Öst som la grunden för guld. Ändå då,
ja, den
man
grunden
säga.
Som du hade lagt.
Ja, jag la i grunden först, sen förfinade han lite grann. Ja. Då. Det är fantastiskt. Under vår livstid får vi aldrig vara med om den här generationen igen. Då. De var ju ungefär lika gamla, alldeles fantastiskt. Alltså.
Om du får säga två saker som var anledningen till att Sverige kunde slå Kina till slut. Vilka två saker?
Ja, men dels tror jag att vi har en fantastisk tränarutbildning i Sverige. Väldigt starka klubbträningar. Så det var ju egentligen inte...
Äpplet, helt hopplöst. Jag förstör allt hela tiden. Jag överallt.
Jag petade ju honom i EM-finalen. Nej, men vi har en väldigt fin utbildning, tränarutbildning. Väldigt fina klubbträningar. Så alla klubbtränare var ju med om det här också. Sen förfinade ju Glenn det på landslagslägen. Ja. Och Glenn Öst införde ju styrketräning med vikter som vi tidigare hade tyckt att vi vill inte förstöra våran finmotorik, vi tror att vi kan bli för stela i kroppen. Men tiderna förändrades, så tillsammans med Roger Längm och en studiekamrat till honom på GIH så åkte de runt och övertygade spelarna om att det här är bra för oss, och de fick ju starkare ben, framförallt starkare ben blev snabbare ben. Så att klubbträningen och Glenn Öst då, som faktiskt ska få cred för VM-guldet där.
Ja, men det var väl, då vet vi varför liksom.
GH igen.
GH kommer dit, GH Glenn Öst, så sammanfattar jag det. Ja. Du, nu är Janne och Äpplet där båda två. Ska vi nypa dem innan matcherna då? Hugger om.
Det gör vi.
Ja, 4-0 till oss då, så att vi kan gå till Oleris kanske fort och ta en sån där stor jäkel, gul då. Och sen spelar vi
Jaffa
på Kroatien till 5-20 då.
Det var ljudtestet där.
Ja, jag tror inte.
Vi har suttit live i Tips Extra och asgarvat och inte knappt nått färgen, kommer du ihåg det?
Nej.
När var det?
Nej, jag vet inte fan, det var ju, vi var på ett läger någonstans och så var vi då. Det var det från Göteborg. Så var det den där roliga grejen. Vi kunde inte hålla oss.
Klantigt.
Ja, klantigt som fan.
Vem var programledare? Olsberg?
Kan vara Arthur Ringer? Nej. Leif Larsson.
Leif Larsson.
Ja, då är det länge sedan.
Ja, det är länge
sedan. Ja, det är ett tag sedan.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Spårvägen möter idag Eslöv.
Ja.
Ni har varit här och ställt fram. Vi såg det i och du ställde fram några häckar.
Nej, jag brukar plocka undan ibland några grejer innan jag går hem. Men jag är med mest ner och bara kolla matchen där, och så det är alla hemmamatcher som man kan försöka se. Så, men jag har inte någonting med klubben så att göra, så det är Äpplet de som styr det här.
Men ideellt arbete var det vi såg i alla fall.
Ja, det var ideellt. Ja. Men det var bara för Äpplet ville att det skulle se ut som jag jobbade.
Han var tillsagd.
Du kom till klubben vilket år?
Jag började 71.
71.
Som sexåring fick jag vara med, och det blev ju den där första då att jag fick kliva in som maskot, för jag var lite för kort och ung för att vara med. Och sen märkte de att jag var ganska bra, så då släppte de in mig. Då. Brorsan var ju 2 år äldre, och så det var ju så det började. Det var ju, jag var 6 och han var 8 då.
Och du då, du kom till klubben? Värmlandsförening.
Ja, Vik 47 från Södermalm. Hette faktiskt Värmlandsförening en gång i tiden. Det var väldigt konstigt, för det låg ju på Söder. Och jag och min kompis Thomas Grönlund, där kunde man bara träna 1-2 gånger i veckan. Det räckte ju inte för oss.
Nej.
Så att då kom vi till Spårvägen. Jag tror det kan ha varit 1974. Och det första man ser i hallen när du kommer in, det är Gio och Gios brorsa då. Eller Gio, vi säger alltid Janne. Janne och Kjell Åker då. Så var det turnering den dagen, så att, och vi gjorde bra ifrån oss, jag och Thomas, och då tyckte man att vi skulle stanna kvar sen. Så Sen blev det så.
Var det första gången ni såg varandra, ja, överhuvudtaget? Ja. Vad finns det mer för minnesbild av den dagen och den tävlingen?
Jag kommer ihåg att min bästa kompis Thomas slog Janne i semifinalen här turneringen och jag fick stryka av din bror Kjell-Åke i semifinalen. Så var det.
Ja, jag kommer inte ihåg något. Jag var 16.
Klubbturnering så här. Liten klubbturnering.
Den dagen, det var...
Jag förstår.
Det var 51 år sedan pratade om det. Vad hände den dagen?
Ja,
precis. Det är svårt att komma ihåg för mig.
Då fick ni skjuts till träningen och så, för då kan man ju fan inte ta sig dit själv. Liksom. Då skjutsade jag Per dit.
Ja, vi bodde i Bredäng där ett tag, sen Fittja. Då, så det var ju... I början så körde jag dem hela tiden. Och plus alla tävlingar som kom senare och det här då. Men i början var det det. Sen när vi blev lite äldre så var det tricket in där då. Tunnelbanan. Så då tog vi alltid den. Och man kan vara enda station där. Och sen efter när vi bodde i Fittja till Aspudden som vi körde mest i då. Och sen körde vi ibland i SL-hallen då. De som är båda ganska nära här då. Så var SL-hallen vi spelade SM och sånt i när vi vann första gången då. 84 kommer jag ihåg. Då var det SL-hallen som gällde då. Ja, på den tiden var det ju bara Ängby och Spåret som var stora.
Ja, det var så. Ja, men jag sett, historiskt sett så är AIK, Djurgården och Hammarby också SM-guld i bordtennis. Men de var inte etablerade på den tiden.
Ja, det är ju Bengt Grive liksom och de här. Och Björne Mellström på 50-talet. Och så.
Det är någon ofta.
Alltså, Grive hävdade att han har varit typ rankad så här nia i världen. Det kan inte stämma.
Jo, kan nog stämma.
Kan det stämma?
Han var ju svensk mästare. Han är endast med svensk, han är endast med svensk mästare både i bordtennis och dans.
Alltså jag... Nio är världen lätt högt.
Jag tycker det är svinhögt.
Men att han var hans svensk mästare och sånt, det vet jag också.
Björn Mellis var ju tre i Europa, vet du.
Han stod och körde servar så där från 40 meter med sidoskruv in då, som han aldrig missar nästan.
Okay.
I TV-huset när vi var där och han skulle pensionera sig.
Sen så finns det uppvisningarna med Kjell Johansson som är ruskigt bra när de spelar i frakt och det.
Just det, och Kina
och går upp på bordet och grejer och Kjell springer runt och griver sig stoppbollar och grejer. Så han hade mycket boll i sig. Så det stämmer att han hade varit bra. Det var väl han som för oss också, om man säger, gjorde att det var mycket sändningar och sånt med pingisen. Det var ju att det var Grive i början då som var det viktiga. Som drog igång pingisen. Var det Grive så blev det bra sändningar, visste jag alla. Liksom.
Han hade lite att säga till om på den tiden på SVT också. Så att,
han gick över och blev expertkommentator också då när Staffan Lindeborg fick börja kommentera. Så satt ju Bengt Grive
i början. Och sen blev ju Staffan den nya där som kom in då.
Och nu är det du som är expertkommentator, men inte Staffan.
Ibland.
För Grive kommenterade ju redan EM-final 82 i Budapest. Ja. Och då är det ju två spelare från Spårvägen som gör upp i EM-finalen. Hur kunde Spårvägen vara så jävla bra?
Men vi hade alltså, till skillnad för mig och Janne då, så har det ju två andra, Roger Lagerfeldt och Ulf Torssell.
Biffen,
just det. Nu är det koll bra. Biffen, Ulf Torssell då, som inte lever längre, de är ju födda 1956. De spelade ju landslaget när vi kom in liksom.
Ja, just det.
Rankad högt i Europa liksom. Så att där, när man kom upp lite grann då i standard, då fick man ju träna med de här. Det var ju oerhört värdefullt då. Ja. Och stenhårda liksom. Du fick inte strula, det var du mulad i snön liksom. Så att det var ju bara att kämpa på. Så det var väldigt bra skola att gå i, så man förstod att man måste liksom köra för att kunna bli bra.
Ja. Ja, plus att de ville träna hela tiden och mycket. Och sen märkte de när vi kom upp då. Alla för, när jag kom upp, jag kom lite senare än det där, då ville ju de träna mer. Då förstod man att det var bra. Så då, även fast jag körde måndag, onsdag, torsdagar brukar jag köra med Spårvägen då. Och då körde vi morgonpass i SL-hallen då, med Uffe och Roger då.
Skolkade du då eller så?
Nej, men det var ingen skolk.
Är det för du fick ledigt då?
Nej, men då hade jag lagt av. Jag var 15 då.
Okay,
det var då du började köra med mig. Okay.
Men jag snackade med Gunnar Winbrandt.
Ström? Han kallas Ström.
Han kallas Ström, okej.
Om det kan vara till någon ledning.
Han sa att ni åkte på ett träningsläger bland hans folkavagn.
Han hade ju en folkabuss. Värme fick vi inte sätta på. Rutan ramlade ofta ut. Sån här plastruta som man fick hämta och trycka in igen. Det hände massor med den jävla bussen. Alltså.
Bussen gick ju inifrån här någonstans. Den körde ju alltid från SL-hallen eller runt här. Och så jag och brorsan hoppade på i Fittja då. Vid bron där, kommer du ihåg? Så då stannade alltid bussen där. Mitt på stora vägen och åkte in till kanten och hoppade vi på där. För det var på rätt väg ofta när du skulle till tävlingarna då.
Och han var ju flygrädd. Så han var ju flygrädd.
Han var ju många neråt i landet. Det var ju nästan alla tävlingar som var dit.
Det är en härlig bild.
Ja.
Och visst är det så att Janne, du tar ditt första SM-guld i par med Äpplet, eller?
Jag tror det är dubben, va?
Ja, 81.
Är det då?
Ja, just det kan stämma.
Mot Roger Lagerfeldt och Micke Nilsson.
Ja, just det,
mot
Roger Biffen också.
3-2 i final, eller 3-1 eller 3-2. Mm. Det var ju tre spårvägar i final då. Mm.
Jag tror att det var i Ystad. Kan stämma?
Ja, det kan stämma.
81, va?
81?
Ja, jag tror det var i Ystad.
Ystad vet fan.
Det var där.
Ja, det var
jo, för jag var en singel också.
Ja, just det, nu när du säger det så ingen.
Och jag var ju med i SM också.
Men vad betydde det då att vinna SM 81? Har ni några minne av det? Var det stort? Var det firades det? Vann man bokaler och sånt där? Eller hur gick det till?
Ja, men det var ju kul, speciellt när vi växte upp ihop och sånt där. Och relativt unga dock. Och så, jag kanske hade kommit en bit på väg där 1981. Jag hade spelat VM redan 79 faktiskt. Mm. Men liksom, man har varit med i landslaget på år i alla fall och så där.
Men sen som du sa med SM där, det är ju, först har man ju ett mål när man är ung och vinna pojka C, B. Jag kommer ihåg när jag vann minsta klasserna på SM i singel. Det är ju fortfarande stort. Och sen blir ju nästa steg att vinna stora SM. Och det kommer man ju också ihåg när man gjorde det och sådär första.
Och DM?
Ja, DM. Ja, jag vet inte fan om jag kommer ihåg.
Jag kom fyra på DM en gång faktiskt.
Jag tror nästan,
det kommer du ihåg.
Ja, fick en pokal.
Ja, ja, men det är nästan som man känner att när man vann pojkar C, SM och sånt som var större än stora SM, för det kom jag mer ihåg när jag slog Gunnar Andersson i finalen. Det var ju pojkar D tror jag, på SM, och fick sitt Assas knä där typ, och han sa, det här kommer bli en bra spel. Det kommer jag ihåg mer då än stora SM. Men det är ju ofta de där små grejerna när man var mindre mer än ett kanske SM-guld singel.
Men första matchen i Allsvenskan för dig, var det BTK Linné eller?
Nej, Söderhamn borta.
Men då var du bara reserver. Spelade du någon
Jag match? Spelade ju då. Jag fick stryk av Glenn Öst och Uffe Kronqvist där.
Okay.
Men jag var med i båda sätten, 2016, 2017 och sådär.
1978?
Ja, den brukar jag alltid Glenn köra då. Att han slog mig där i första matchen. Och det här.
Hur gammal var du då?
12. Men sen, när du nämnde Linné, stämmer ju rätt bra in. För då är det första matchen jag vinner, var mot Dennis Pettersson. Linné.
Ja, ja. Hur var det att vinna den matchen då?
Det var ju sjukt stort. Det kommer man också ihåg. Så det
var det nere i häxhuset?
Ja, på borta plan där nere. Häxhuset som de kallar det.
Nu kallar vi råthuset. Ja.
Men jag menar, det måste ju ändå varit tufft för dem som torskar de matcherna. Alltså om det kommer en 12-åring och slår en fullvuxen man. Hur tog de det liksom? Man får förnedra det.
Vi får ringa och fråga.
Ja.
Men vi hade ju en kul grej när jag var 14 på sock. När jag gick till kvartsfinalen och tickan vann. Då hade de ju en speciell hörna, har ju Peter Engel berättat. Han som förlorade mot mig. Alla de på banketten som torskar mot mig. Så skämmer sig en hörna där. Kommer du inte ihåg det?
Ja.
Engel berättade. Jag har spelat med Peter Engel båda. Då. Det är en tysk då som vi har lirat med. Jag spelar med han i Saarbrücken. Du spelar med han i Reutlingen.
Ja, han är sedan landslagskapten idag i Luxemburg.
Så jag fick höra storyn. Alla de ryssen och alla de som han lack mot mig hade någon hörna där de stod då. För jag var ju 14 då bara och gick till kvartsfinalen.
Ja, men så det var lite pinsamt för dem. Alltså de
tyckte, men det var ju då 12 vet jag inte, men när jag var 14. Sen, det är ju samtidigt som tickar med i Karlskrona.
Ja, 1980.
När han slog Ovia i finalen. Ja. Och jag ligger mot han nordkoreanen.
Fläcken kallas han.
Ja, precis. Så det, nej, då hade de ju skämförna på banketten och stod och drack då, de som hade torsk mot mig.
Ja. Fanns det något i, eller jag har hört att någon gång att ni har sagt att ni uppfann forehandloopen och att den typ...
Nej, men vi utvecklade europeiska loopstilen från ungrarna till lite mer, kanske lite tuffare och hårdare.
Ja. Lite kom grann. Närmare bordet.
Ja, de väntar ju ner bollen ganska långt, du vet, det var väldigt mycket båge på allt.
Högsta punkten.
Medan vi liksom utvecklade det, har varit mycket mer atletiska och snabba och hårda liksom och sånt där. Men vi kom väl från generationen där man började inse att smash kommer inte fungera, utan det kommer vara för mycket skruv i borten, så smash blir för liksom, det blir svårt att hantera, va.
Ja.
Och det där, så att då, och sen kommer limningen där också, när man börjar limma racket och så, en jävla skruv i bollen, mycket mer än vad det är idag, va? Och då liksom, då går det inte att smasha, så att då var det ett mycket säkrare slag, givet med att snurra bollen så drar det ner i halva.
Men de vi såg utomlands var ju, som vi kollade på, det var ju Dragutin Zurbäck då. Han hade ju världens jätteforehand loop. Och sen han som spelade närma bord och spelade med på uppstuds, typ och klampar. Det var ju de vi satt och kollade mycket på.
Ju...
Och Jonjer.
Det var ju tre...
Alla de här stora ungrarna. Och...
Det var ju tre ungrar som började limma.
Ja.
Limma racket.
Och
ingen fattade vad det var. Och det var egentligen en sån här, det var en ganska rolig historia. Det var en österrikare som var på ett ungersk läger på sommaren. Racket har gått sönder. Så då limmar de på nya gummi på racket bara. Så börjar det slå, helvete vilken fart det är grejen här. Var det här liksom. Så börjar de köra där. Det här är sommaren 78. Sen hösten 78, då vinner Klampar alla turneringar. För han var den som kunde dra nytta här mest. Han bara krossade hela skiten.
Han fick extra fart
i
bollen.
Men sen när EM kom, då kunde inte, han var nervös. Med vanliga turneringar, du vet, såna här sock, ungerska, jugoslaviska.
Ungefär som Borg kom in mot Sampras eller något typ. När tennisutvecklingen ska mötas. Så var det när de mötte Klampar i början.
Och jag ser det här en gång, 2 år senare, 1,5 senare, när de är på toaletten och limmar.
Men var inte det fusk då?
Nej, det är ingen fusk. Alltså. Så jag började limma först i Sverige på forehand. Backhand var man inte limma för att det var alldeles för snabbt i början tyckte man.
Om man hade velat mer kontroll i backhand.
Ja, exakt. Ja. Sen spred sig. Sen tog det kanske ett halvår. Sen limmar ju alla spelare.
Men det roliga var ju när ni var yngre då, när vi skulle köra tävlingar och man skulle byta gumme. Då la vi alltid på, för det var ju lite som nylimning också när man la på ett lager första gången och klippte nya gummen och sånt. Det var ju som en liten nylimning fast det här gjorde vi 5-6 gånger då. Mm. Men när man la på det första gången, då la vi alltid på det 2 månader innan turneringen skulle komma ungefär. För annars blev det inte kontroll in. Det var för snabbt. Ja. Och sen istället då, senare som det utvecklades, det var att man drog av platten och limmade om 5-6 gånger. Då var de som mest dragit.
Ja, du limmar på och så spelar du en kvart senare matchen. Liksom. Det var inte minsta. Du ville ha så mycket fart som möjligt. Då.
Kunde man limma under match till och med?
Nej, du har ju i 5 set där förr i tiden hade du 5 minuter efter 4 set faktiskt.
Men det hände
att nej. Efter 3 set hade du 5 minuter på det. Då hade du kunnat kanske limma.
Men sen hände att någon drog i bordet och var tvungen att byta rack. Ja. Då stack ju par iväg och limma om hans reservrack. För det kanske inte var nylimmat.
Nej, exakt.
Kommer du ihåg det? Ja, helt plötsligt försvann de. Så viktig var limning. Och sen spelade du utan limning. Eller du fick dålig limning som vi sa. Och mötte någon som hade bra limning. Då var man underlägsen bara tack vare det redan då.
Ja, jävlar.
Ja, jag hade ju dålig limning en gång i... Fan, var det Ponduscupen? När vi möttes i finalen stod du garv åt mig. Ja, men lopa igenom en ur av mitt skitrack och så här.
Och så fick jag bubblor i Barbados.
Ja, just det.
Sen hade du dåligt mot mig
i Baltimore.
Han fått en sån limning. Han har fått med mycket klister på gummit. Då gick bollen neråt istället. För
det hände ingenting, vet du. Och han märker det.
Mycket klister, så han hade inte torkat.
Och han märkte det på inslaget.
Så jag blockerade. Så
jag kunde inte dra igenom honom. Här gick det liksom inte.
Alltså det är helt vetenskapsvärd med det där. Sen var det ju där vi limmade med händer och sånt. Så jag tror det inte var så jävla bra för kroppen. Det kunde ha varit cancerframkallande och sånt som...
De har tagit bort trikoletylenet tror jag hette. Som inte var så bra.
Hör man nästan
vi limmar ju med händerna så här.
Men man jobbar med etenit i ett helt liv. Limma rack. Det är så jävla nyttigt.
Men när man kom till hotellet visste man var Solbäck bodde, för han hade sånt starkt lim. Så Solbäck är på 6:e våningen.
Ja, lukta fan.
Lukta ifrån. Alltså, han kunde limma på tåg och sådär.
Planet kunde limma på.
Ja, planet.
Han satt och limma hela tiden.
Ja, jag måste vara klar. Vi ska till Hallen direkt då. Totalt galen va.
Tränade ni mycket mer än generationen före, Kjell och Hasse?
Nej, det tror jag
de
inte.
Nej. Inte.
En Kjell och Stellan? Ja. Nej, jag tror de tränar mer. De var tränsnarkomaner. Alltså. Ja. Tränade jävligt hårt gjorde de faktiskt.
Vi hade
långa pass, du och jag, i och för sig.
Ja.
För ingen gav sig. Men
sen brukar de ju säga att jag spelar mest pingis av alla, eftersom jag spelar så många klasser när jag spelar på helgerna. Så jag spelar både A, B, C. Så pingismässigt kanske jag spelar mer.
Så du satt aldrig i kiosken och snaskade godis? Och
nej,
sådär
jag hann bara... inte, för jag hade ju match för 50 minuter. Ja. Det blev försenat på grund av mig i tävlingen och sånt, och eftersom jag spelar så många klasser.
Du bara gick från bord till bord.
På helgerna spelar du säkert 16 timmar pingis. Ja. Men träning tror jag. Jag har också nog tränat mindre än de. Alltså så. Jag tror.
Men sen tänker jag, när ni liksom bestämmer er då, eller sen bestämmer sig för att ni ska liksom slå Kina. Det låter mer som att ni springer ner och tränar nu. Eller hur organiserat var träningen? Hur mycket så här, strikt teknik, nya övningar och sånt?
Då får man komma in på landslaget. Liksom. Ja. För vi hade landslagsläger
en gång i månaden,
en vecka. Faktiskt, på olika ställen då, som hade fadderkommuner och så. Den där resan började vi redan kanske 1980, ska säga 81-82 kanske, när vi började nagga lite grann och sådär. Och sen då 83 när vi förlorade 5-1, då vann jag en match. Janne skulle ha vunnit sin första faktiskt, ledde stort. Det är redan där vi kunde skaka upp lite grann, men vi kanske inte var redo.
Men ni tränar på olika sätt då i landslaget och i...
Landslagslägerna, då var det utpräglat väldigt mycket fotarbete och tuff träning och så, och lite då inriktat på kanske hur ska vi kunna slå kineserna. Det var ju Glenn Öst väldigt duktig.
Vi hade ju egna styrkor styrketräningsgubbar som vi hyrde och sånt för att köra benträning och sånt. Så då började vi köra stenhård, alltså viktträning och sånt som vi aldrig hade kört. Och det körde vi hur mycket som helst. I början kunde man knappt gå. Och sen började vi köra det med ett snabbhet efter. Och det var ju det här som gjorde att vi blev starkare och kunde stå närmare bord och stå upp mer mot kineserna. Sen körde vi mycket så här bolllådor och sånt. Man stod och matade bollar så här. Styrketräningen gjorde det till att vi kunde stå upp mycket, tror jag. Det körde vi även mycket hemma med Franco gubbarna i lokalen bredvid där.
I SL-hallen så var ju spårvägsbrottarna, de var ju väg i väg mot oss, för det är samma omklädningsrum, så vi lånade deras gym och sånt där. Så att,
de körde på rätt år kanske.
Ja, fy fan, de, alltså, de är, vi har spårvägsbrottare där vi sitter nu och pratar, spårvägsbrottare, de är ju bredvid här. Mm. Man ser de 24, det är helt sanslöst. Alltså. Mm. De är fruktansvärt, alltså vältränade, balanserade.
Man kan tro att det är pingispelare som kör fys.
Ja, exakt, exakt.
Nej, men det var häftigt att köra, för ofta körde du, många gånger var du själv på SL. Och sen körde ju de på morgonen också. Då körde ju Frank och de väg vid väg. Man hörde när de åkte in då. Då knackade vi på så här. Men det var rätt häftigt. Och det var ganska... Inom den kvadratmeterna där var det ganska mycket medaljer som körde. Så då så var det häftigt. Och när man gick in till dem och vi körde lite styrka där. Såg hur hårt de körde. Man bara stod så här och kollade. För det brottare är ju de som troligen har kört... Kanske mest av alla
är... Ja, de är väldigt balanserade i kroppen.
Ja, med de mest träning. Ja. Och sen är det många som
och
har
sen
försökt
kört. Och satt de i bastun också med tre stycken jackor. Och så, vad är det nu då? Ja, och så går det 5 kilo, det är match imorgon.
Men det drog också där och frös.
Ja,
nej, men så det var häftigt att ha dem bredvid. Det blev man ju taggad av när de körde det.
Hur viktiga var de här videofilmerna? Alltså videokriget som de kallade någon gång. Var det Glenn Öst som filmade det där?
Ja, jag vet inte. Vi var nu ganska sena med att filma sånt där faktiskt. Men jag vet inte om... Jo, men det filmades lite grann. Det gjorde det väl.
Vi kollade på lägerna. Hemma hade farsan och de spelade in allting. Så jag hade alla band från EM och sånt. 82 och alla sockt. Så jag hade säkert kan haft en 30 kassett hemma då, som jag satt och kollade på ofta. De matcherna vann så kollar man ju på dem då givetvis. Så de
gjorde du det?
Det kollar man inte på. Nej, men sen lärde jag mig. Första gången jag mötte Tengi, det här berättade han som jag slog i CM i Indien då. Då såg han på sock och sånt. Sen satt jag och brorsan och gick igenom taktik och sånt. Då var jag bara 14 år eller någonting. Då sa jag, fan jag kommer att slå han nästa gång. Eller första gången jag möter. Jag var ju inte rankad. Han var ju topp 5 kan han ha varit. Sen möter jag honom i Finland i Open efter sock. Och då har jag suttit och kollat på honom en vecka. Då slår han 21-16, 21-15 i lag då. Så man kunde få mycket nytta av att kolla. Speciellt mot kineser tyckte jag var bra att kolla då. För då, de spelade ganska mycket diagonalt. Så då visste man hur man skulle stå upp och serva returspel. Så ja, jag tyckte det var viktigt.
Nu är vi jättelångt ifrån spårvägen. Du är på väg ut i universum. Eller pingusuniversum. Vi skulle hålla oss i spårvägen.
Ja, förlåt.
Tacka tillbaka.
Tillbaka spårvägen. Ja.
Men om ni tog ett första 81. Och nu sitter vi här. Det är ju 41 år senare. Så att det har alltid kommit tillbaka till spårvägen. Ja, oavsett var ni har befunnit er runt om i världen eller i karriären, så har ni alltid haft ett hem här på något vis.
Jo, även faktiskt när vi spelade för Ängby båda två i början 90-talet så tränade vi också faktiskt i spårvägshallen, för det var närmare för oss, speciellt på förmiddagarna ibland och så här. Men det är något visst med spårvägen. Det för första är Europas största pingisklubb faktiskt. Det är 850 medlemmar. Så har vi 100 stycken som pensionärer som spelar. Jag tror det är 40-50 Parkinson-snubbar och kvinnor och damer som spelar också. Så det är en stor och bra gemenskap förening. Vi har en hall där man kan spela dygnet runt. Mm. Till exempel på nyårsafton. Går ni klockan 10 på nyårsafton till vår hall där? Alltså det är fullt alltså. Det är fullt.
Typ morgonen.
Ja, det är typ fullt på nyårsafton. Jag lovar det. Galet.
Ja, så det är liksom det. 16 bor nu.
Ja, visst. Så det är liksom, och dit där alla som är med i spårvägen välkomna spädring runt i vår egen hall. Ja. Så det blir som en samlingsplats och sånt där. Och så har det alltid varit bra gemenskap och en bra välskött klubb faktiskt.
Känner man alltså glädje? Det är klart att man gör. Ledande fråga. Men spårvägen, de har ju friidrott och brottning. Och har ni upplevt sådana här glädjestunder när andra spåret
Daniel Ståhl.
Daniel Ståhl till
exempel. Ja, visst. Spårvägar till exempel, när han kastar så har han spårvägströjan på sig. Spårvägen fyller ju 100 år 2019. 2019 och sådär fyllde ju spåret 100 år, tror jag, 2018. Då hade de ju fest, spårvägen, alltså hela föreningen, inte bara bordtennisen. Då var det fest på Münchenbyggerin och bjöd in 300 pers då, alla som har vunnit SM och så, va. Då stod det på plakat 777 SM-guld och sånt där grejer, så tydligen. Så det är den bästa idrottsklubben i Sverige.
Men sen var det ju som det var roliga var ju att man fick börja här sen, att man fick avsluta. Och det var ju här som vi sitter idag där jag avslutar. Så det var häftigt att få börja och sluta här.
Har ni har varit polare i... Vad fan blir det nu då?
Sen 4 år.
Sen 70... Ja, just det. Sen 70... Sen 73-74 något sånt där.
Men det har aldrig varit ovänner.
Jo då, för fan, herregud.
Men ni, vi har aldrig haft någon lång sån situation.
Vad har du bråkat om då?
Jag spelar mycket Degen. Matcher. Degen. Jag spelar mycket matcher kan jag säga.
Nej, precis. Nej, men det är aldrig, inget stort så.
Nej.
Vi är lite likadana. Håller vi oss undan en dag om vi är, så räcker det. Sen blir det ju lite, när man tävlar mot varandra hela tiden, så blir det ju lite fighter. Speciellt i...
Det är alltid kul att retas när man vinner, va? Ja. Och då den som får stryk och blir retad, han kan bli arg då. Så det gäller ju båda två liksom, lite grann. Sådär, va?
Men sen,
nu är det här 11 imorgon, revansch. Ja.
Men sen två dagar senare blir några biras och allting bra igen.
Men det händer att ni spelar mot varandra fortfarande då? Alltså?
Du, på torsdagar har vi försökt köra lite grann faktiskt.
Vi har börjat kört det. Vi har ju en och en halv timme där, så jag försöker få igång Mattias som jobbar med mig, och så har du hans kompisar, börjar ju tidigare då, Grönis och några, ja. Och sen har vi dragit ner lite annat, för Kicken är där, Lasse Eriksson har varit nere och lite sådana gubbar som, för att komma igång och ha kul, och så brukar vi käka lunch efter och sånt, så det är jättekul.
Nu möter ni då Eslöv idag.
Ja.
Kan vi snacka upp matchen? Vad är det som väntar oss där ute?
Ja, de har inte lika starkt lag som de har haft förut. Truls har börjat spela i Tyskland. Mm. Så där är de ju tappat, men de har ett jämnt och bra lag. Så att jag tror att det blir en ganska jämn match då, faktiskt.
Och kaffe finns klart, man kan dricka en kopp kaffe.
Ja, ja, de gör både kaffe och macka. Jag tror idag faktiskt så ska det vara glögg här också. Och jag hoppas man fixar, för ändå Lucia.
Ja, just det.
Har riktigt tur så finns det två olika glöggsorter.
Alltså.
Men ibland när du coachar sitter du och drar en bira också.
Ja, ja. Jag tror Niklas Holmgren kan sitta och kommentera faktiskt idag. Jag tyckte han skulle snacka. Fan, han brukar kommentera våra hemmamatcher.
Vad gick jävla bollen? Ja, det såg du. Martin Friis, han drog in den direkt.
Jag kan ju sitta hemma och höra honom.
Ja, exakt.
Hyland är tillbaka efter jul- och nyårsuppehållet och allt det som du ska i kosmos. Denna vecka tänker jag att det blir lite goa pingisnamn samlade med våra Hyland-prenumeranter som vi är så stolta över och tacksamma för. Det blir alltså ett särdeles hedersamt sammanhang denna vecka. Stort tack för ert frikostiga stöd. Hans Alser, Simon Kingdahl, Stellan Bengtsson, Andreas Bardun, Ernst Boldén, Per Nilsson, Ulf Tickan Karlsson, Marcus Nyemad, Åsa Karlsson, Kristoffer Saltberg, Tage Frisberg, Emil Karlsson Lagnelius, Bengt Grive, Martin Karlgren, Ann-Kristin Hellman, Johan Wall, Kjell Johansson, Per Lagerqvist, Stina Kjellberg, Sigurd Bjerke, Erik Lind, Karim Hadji, Jörgen Persson, Marcus Halling, Thomas von Scheele, Magnus Tervik, Glenn Öst, Kristoffer Jönsson, Marie Svensson, Mattias Axelsson, Truls Mörgård, Marcus Wilberg, Gunnar Olén, Einar Österberg, Per Gerell, Peter Karlsson, Emil Andersson och Janne Waldner.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Som väntat profiltätt när spårvägen tar emot Eslöv. Här står Niklas Holmgren. Känd från Holmgren möte.
Framförallt det. Tidigare division 1-spelare i Spånga i fotboll tror jag.
Ja,
och också känd från det. Ja.
Och också en skicklig pingisspelare. Mm. Och han är då ska kommentera matchen för Solid Sport.
Ja, visste du det? Att han kommenterar. Han blev ju kommentator sen efter...
Efter Holmgren möte-podden.
Ja. Ett framstående kommentator faktiskt.
Ja,
ska vi gå upp hit honom?
Ja, men han, nu ser jag här Marcus.
Det kommer
igen. Kom igen, ja.
Vad står nu smyger om?
Ja, vi kollar på Niklas här.
Han ser, du står precis bakom honom.
Ja, jag står precis bakom honom. Äta nu så inte. Nej, han ser oss fortfarande inte.
Holmgren, tar en av de där frallorna som ska vi ha sen. Där är sån paprika på, ser du?
Niklas! Försöker du smita här eller?
Nej, jag såg inte dig Marcus. Jag såg inte dig. Jag såg dig när jag... Men då var ju du upptagen med någon annan, med intressant.
Tjena Niklas.
Tja.
Vad ska du här och titta på bordtennis?
Jag ska hjälpa till och kommentera lite grann. Jag fuskar ju med bordtennisen. Det är min golf. Va? Så att jag spelar faktiskt i division 4. Jag har reklam på tröjorna. Så det är likadana tröjor som de här nästan. Men inte lika bra klass naturligtvis.
Vilken klubb är det?
Spårvägen.
Ja, det finns ett lag i division 4 också.
Visst, vi har flera lag. Jag tror vi har tre lag i division 4. Och vi är det sämsta division 4-laget.
Det är jättekonstigt. Det är som Tingshus AIF skulle ha lag i SHL, Hockeyallsvenskan, alla division 1-serier, till och med division 1 norra.
Ja. Men då skulle det inte finnas så mycket folk. Finns ju inte i Tingshus. Då får ni ta med dem från Ursult också.
Nej, inga Ursult. Kan man alltid driva om lite Ursult. Jag tycker det var kul att du benämnde liksom, för att förklara hur bra ni var, att ni har reklam på tröjorna.
Ja,
det är så, det. Vad har ni för reklam då?
Ja, det har jag inte tittat riktigt på. Det är nog unisont för hela klubben, tror jag.
Okay.
Är det kul att kommentera?
Ja, det är kul att kommentera. Det är lite annorlunda på så sätt än vad det är att göra fotboll och ishockey. Men det är ju roligt. Och sen så när man tittat på grabbarna ett tag så börjar man känna igen dem och sådär. Så att det blir ju lite extra. Det får man lite känsla för det. Man, mer insatt jag blir, så är det intressant är det.
Jag tänker att med din stämma och din stil, ja, och sådär. Då
tittar de ibland, Martin Fischer, grabbarna. Åh, det här kantboll, säger jag. Och det tittar alla och så gler de. Jag tror de tycker det är kul. De har sagt det vid något tillfälle, så att
ja. Julafton, då brukar jag knälla över till, du vet, till Holmpung då. Och så får man en bira där vid 11:15.
Så Glenn Strömberg, han har varit de senaste
åren. Ja, vad fan är du här igen?
Och du här?
Ja, det finns en del grupper.
Och då säger Strömberg, jo, jag är bara bättre än dig i pingis.
Han är ganska bra, va, Strömberg?
Ja, jag slår honom nu. Men han går ju skryter att han är det mest talangfulla efter IO som Sverige har haft. Så får vi ju ta det med. Men han var bra. Han var bra. Och det syns när vi spelar att han har ju slagen, så att säga. Han säger på sig själv att han var bättre i bordtennis än han var i fotboll.
Ja, men en minut, det går bra.
Domare?
Stämmer.
Namn?
Håkan Kjellving.
Du ska döma här, värmer upp lite, är det kaffeglugg?
Det är glögg. För att känna in att det är Lucia när vi ändå bor i Sverige, menar jag.
Exakt. Dömer du mycket?
Alltid relativt.
Ja, men hur många matcher i månaden?
4 gånger per månad kanske.
Ja, okej.
Okay. Grovt snitt.
Vad är det viktigaste? Är det kolla så att servarna blir rätt? Eller vad är det viktigaste som domarna har koll på under matchen?
Det är dels det. Det märkliga är väl blott att i den här högsta serien så är det så klockrent. Så då är nästan vår roll överflödig. I division 3 så är det den största mardröm som finns. Det är där vi borde vara. Men där är vi säger de överkvalificerade för att vara. Så,
okay.
Så det är en konstig ekvation. Ja. Fast det är väl vissa bitar med servar. Sen är det väl att kolla racket och allting runt omkring främst.
Om det inte skulle vara en domare och döma någon av de här matcherna, skulle då det typ ändå flyta på helt okej?
Det är svårt att säga.
Säg inte för mycket, du har inget jobb kvar.
Ja, nej, precis. De flesta kör väl ganska så renhåret, men det finns väl risk för mygel, ungefär som på samma sätt som att SL-trafiken, om inga biljetter eller spärrar finns, så ja, det kanske var en dålig jämförelse.
Nej, jag tyckte men det var ganska bra jämförelse, jag förstår precis vad du menar.
Det är en gentlemannasport. Ja. Som tennis.
Okej, ska inte hålla dig mer.
Okej, tackar.
Lycka till.
Det var vänligt.
Nu är det äntligen dags för mat. Ska vi ta menyn?
Ja.
Kaffe 17, läsk 17, smörgås 25, lussebulle 17, munk 17, kexchoklad 12, glögg och pepparkaka 15. Då ska det ju alltså finnas två olika sorters glögg. Så nu gäller det att på något vis signalera det till de snälla tjejerna i...
Jag undrar om inte ens kan skita äpplet. För jag hoppas att han inte gör det.
Talas kinesiska i kiosken. Trevligt.
Det skänker hela arrangemanget en liten extra krydda. Eftersom de är så framgångsrika i bordtennismän.
Precis. Mm. Du, 17 kronor för en kaffe. 17 för en läsk. Signalerar det att man har liksom smyghöjt priset? Om någon gång har det väl legat på 15. Mm. Kan det vara inflationspriserna som...
Kanske. Fortfarande är det billigt för en kopp kaffe i Stockholm.
Ja. Det är det ju. Ja, det är det ju verkligen. Det är och då får du ändå se bordtennis också. När du går på ett vanligt fik betalar du 35. Då får du inte se Eslöv spårvägen. Här får du då billigare kaffe. Och därtill bordtennis av absolut högsta svenska snitt.
Ska jag bjuda dig?
Det får jag jättegärna göra.
Mm. Vad ska du ha då?
Då tar jag en sån här fralla med paprika och grönsallad och ost.
Nu är det ju inte den här ljusa sumpfrallan som vi ville ha. Det är med massa nötter och sån skit här. Jag tror jag går på en munk.
Nej, ska du det? När du är så hungrig ska jag äta sött. Ja. Okej.
Okay. Ja.
Spiken börjar med att göra reklam för semifinalen i fotboll. Hoppas att folk inte ska gå. Säger tyvärr kommer vi inte hinna bli klara innan semifinalen börjar. Stanna trots det och se spårvägen mot
4 personer som reser sig upp.
Påminner om att det är semifinal. Vad fan gör jag här?
Vad nedtonat det är. Det är ändå högsta elit, så att säga. Högsta nivå i Sverige. Gnissel.
En bra gnissel nu. Helt tyst. Gud, där går den och gnisslar igång sina skor. Sina bandaskor.
I början så brukar det med att presentera våra gäster.
Presentation av spelarna. Mm. Tar ett steg framåt, reser handen, blir presenterad. Tvåan.
Martin Friis.
Presenterar spårvägen, sitt lag. Jan-Ove Wallner går struttar omkring här, strax utanför hagen. Lite svårt att sitta still.
Kommer väldigt nära.
Kommer väldigt nära. Vi står ju då, ska man säga, 10 meter ifrån hagen på kortsidan. Nu kontrollerar domarna racken. Har det något med limningen att göra? Jag snackade med domaren innan, han sa ingenting om det här.
Men det måste väl också vara av ett visst mått, va? Du kan inte komma hit med en skiffel så att säga.
Men lite gummi och så en stor spade. Så ställer man bara upp den på ena sidan och då lyfter upp den, bunk. Så kan en eslövspelare slå sig trött mot den.
Kom hit med en garagedörr. Lite svart gummi på.
Skurit sönder nu av vinterdäck så tejpat på en garagedörr. Så håller man bara, vinklar den lite så fram och tillbaka. En garagedörr från Donik. Ja, tror du smörgår? Jag har börjat spela på en dörr nu.
Oktagonisk dörr. Gio sitter också så långt ifrån man kan komma det ena bordet och följer spelet på det. Inte på det närmaste bordet, utan på bordet längst bort.
Vilken fin bordtennis.
Jag frågade Gio innan, jättedum fråga egentligen, men jag frågade så här, fan Gio, eller Janne, fan Janne, hur många bordtennismatcher tror du att du har spelat genom livet? Ja. Svar bara, tror det står någonting om det i min bok.
Fan vad lite han har varit inne och styrt i den boken. Tror han har läst den?
Det blir nog bra alltså. Det blir bra. Jag litar på dig.
Kanske den enda människan som inte har läst sin egen självbiografi.
Han klappar mycket, han Eslövsledaren. Han är nästan provocerande mycket. Högt. Till och med bollkallar med hov. Ser du? Som på Stockholm Open.
Det är ganska stor hov. Vanlig fisk. Hov tror jag det är.
Som man har när man fiskar öring.
Tycker du att... Ja, det var helvete vad högt han klappar.
Det tror jag är äpplet. Du provocerar äpplet något oerhört. Faktiskt. Ska vi kolla med äpplet sen. Du, vad tror du om att söka? Ska vi söka oss bort dit? Så att vi får bättre vinkel. Jag kan titta på en av domarna.
Ja, just det.
Komma lite närmare en av bordtennisdomarna.
Ja, okej.
Okay. Kan man stå och kolla på honom härifrån kanske?
Kolla på min klocka. Nu är den 19.50. Mm. Så det är 10 minuter kvar tills Kroatien och Argentina börjar.
Mm.
Publiksiffran intakt. Trots detta.
Mm.
Förutom Janne då.
Janne har stuckit. Vad kan det röra sig om? 50 personer?
Ja.
Det är klart det är svårt att konkurrera med en VM-semifinal i fotboll kanske. Ser du att domaren sitter med sån här... Han har liksom tröjan neddragen som Jesper Blomqvist hade när han spelade fotboll. Ner, ja, över
tummarna. Ja, just det.
Är det kutym för en bordtennisdomare att ha det så?
Kanske lite dragigt där han sitter.
Vaknar upp lite förkyld imorgon kanske för att han har suttit på ett dragigt ställe. Kliar det i örat där.
Blir det poäng till Eslöv, då gör han upp med höger hand, knuten, poäng, 7-7, serven går över. Då visar han det med vänster hand att serven nu går till M. Fries i spårvägen som servar från sin backhandruta med sin forehand. Och så en fin boll och kort nät över, ut. Ska vi göra så att nästa boll, vi låter Mats Strandberg skrika ut.
Ja, det är
nästa boll. Ska,
ja,
det? Ja. Ska vi se, serve igen från backhandrutan med forehand från Fries.
Kinesen räddar, kinesen drar forehand
nu! Löser det? Många är fullt påklädda här inne.
Ja, det är kanske dragigt. Precis, men det är också så att man vet inte om de inte har jackorna tagit av sig jackorna för att det har med temperaturen att göra. Eller om det bara är så att liksom, de inte har kommit sig för att ta av det. Alltså du vet, man bara sätter sig och så får man liksom ingen äkta anledning att ta av sig den så den är på i 2 timmar. Så. Jag
tror det är mycket mor och farföräldrar som är här och tittar också på sina barnbarn. Mm. Tycker jag är trevligt.
Och sen, är det populär?
Tjena!
Tjena!
Vad är det?
Mikrofon.
Varför har du mikrofon? Hallå!
Judo. Har du tränat judo?
Nej.
Jiu-jitsu?
Ja.
Ah.
Om man skulle släppa in en människa som be en människa titta på folk här inne som inte har varit i den här salen och be dem gissa bara av att bedöma, betrakta publiken så här, hur varmt det är i den här hallen. Det var omöjligt att svara på. Det skulle kunna vara -2 grader för det sitter en kvinna i sån stor röd dunjacka. Det sitter också en 7-åring i t-shirt. Vissa har liksom polo och varm jacka. Det sitter en man i en sån taxi chaufförs skinnjacka.
Det är inte helt omöjligt att det är en taxichaufför, eller?
Längst upp på läktaren, Marcus, en fin idrottsbild. En man och sin gissningsvis 7-åriga son sitter så i knät, lutad mot sin pappas bröst, liksom. Så sitter de här och ler, håller om varandra, tittar på bordtennis.
Jag tror att han har någon där för att ha lite koll på honom. Kanske lite sprallig så. För ja. Man vill ändå ha lugnt här. Titta nu, klappar sonen. Och så kommer han kanske säga till
klappa lite för länge.
Ja, lite för länge där, ja. Jag älskar VIP-läktaren här.
Ja.
Läktaren. VIP-platserna. Alltså då sämre platser på många sätt och vis än själva läktaren. En helt vanlig sån skolbänksstol från mitten på 60-talet. Där det står en A4-lapp. När någon har skrivit med tusch, bara VIP.
Så man ska sitta på den lappen också. Så kan du tänka mig att man bara ska liksom ta loss lappen. Eller sätter man sig ner för den blir den lite skrynklig. Så. Också fint så här. Vi har liksom utrustning för 20 000 så här. Kan man bara lägga i ena hörnet i hallen och gå därifrån. Noll oro över att någonting skulle försvinna. Eller vet att de skulle ta något. Eller så här, bara lägga sin väska och påse med värdesaker och fan som helst.
Ja, ja.
Precis var som helst.
Det känns på många sätt och vis som ett av de säkraste ställena man kan befinna sig på i hela Storstockholm. Fråga två ledare. Så här, kan jag bara ställa väskan här en stund? Bara, ja, säger de. Så håller de lite koll på den också. Utifall att någon skulle få för sig.
Så. Nej, men då tror jag det handlar om att någon skulle ta fel. Ja. Man har så sin mormors guldlänk. Kanske någon gammal vixelring eller så. En guldklocka, så gamla släktklinoder. Så där.
Lägga dem där bakom den där uppfällda borden i hörnet i Liljeholmshallen. Tänk om man var så beroende. Det kanske sitter någon som är beroende av idrott här.
Ja, det tror jag.
Sådana som finns. En tisdag kväll så, helvete, finns det för idrott? Så kollar man runt lite så här, skönt, det finns. Pingisligan får i alla fall någon idrott idag. Någon live-idrott. Ja, han som sitter nedanför där, han...
Taxichauffören.
Ja, precis. Han skulle kunna vara beroende av idrott. Bara få vara bland folk en stund.
Ja. Dricka en kopp kaffe, käka en sån för alla. Inga stora utgifter liksom. Man skulle ju kunna gå, du skulle kunna spendera varje kväll mer eller mindre med att se lite pingis. Någon gång går man på bandy.
Och lite Lidingö och går på volleyboll, ja. Kanske en torsdag.
Ja, visst. Leva sitt liv så med liksom i rytmen av den svenska elitidrotten. Varken mer eller mindre.
På det ljusa halvåret så kanske man till och med kan ibland ta bilen någonstans till en fotbollsmatch lite utanför Stockholm.
Ja, ja.
Själv.
Ja.
Lösa entré, köpa en kopp kaffe. Finns alltid någon man kan prata
med. Ja, så står det precis. Man har träffat någon där, har lite avspända samtal. Sådär. Sitta också på jobbet kan vara lätt att kriga sig igenom de sista timmarna. Sådär. Att, ja, men, när jag stämplar ut sen så kommer jag ändå sätta mig i bilen. Lite radio, spela någon god låt. Gott om parkering dit man ska.
Framförallt inget förköp.
Ta ett sent beslut liksom. Fulltankad bil, då vet man står på vanliga platsen i parkeringshuset vid jobbet. Har liksom en bil med, man äger, du vet, ingen jävla leasad skit utan avbetald sedan 10 år liksom. Du har haft den bilen så jävla länge, besiktigad för 8 månader sedan eller någonting.
En mörkblå Volvo V70. Välvårdad.
Ja.
Brun klädsel.
Den kan gå 30-40 000 mil till innan du ens behöver liksom tänka på kardanaxelbytena som skit liksom. Man driftsäker stabil bil. Sen därifrån hem, käkar någon god, man är lite mat kvar sen middag man gjorde igår. En lättöl till maten. Går man och lägger sig. Fan, nice.
En smörgås och en lättöl på kvällskristen och sen sena av Sportnytt.
Ja, precis. Var i den här åldern också när man typ var så här 53.
Det finns tid.
Det finns, vad fan spelar för roll om man är 53 eller 56? Alltså det spelar ingen roll liksom. Så var det lite när man var typ 22. Så här, kan vara 22, 23, 24. Spelar ingen roll. Samma ålder liksom. Att det kommer en sån tid också på andra sidan liksom medelåldern. Bara tid att åka runt i sin bil och kolla på sport liksom. Sen är helg. Ny sport.
Ja,
mysigt. nickade jag lite till han domarna som står och sträcker på sig lite nu efter avklarad match.
Och pondus?
Helt okej.
Bordtennis mått mätt.
Ja, då är svaret ja. Han har sådana... Han har sådana... Vad kallar man sådana skor egentligen? Det är inte en fin sko. Också ett sånt där segment av sko med som motsvarigheten till att vara i den där 53-årsåldern, så att det är en viss skosegment som är såhär, ja, det är varken det ena eller det andra. En helt vanlig sko liksom. Om man ska prata med dem såhär, vad är det för sko du har, ska man få göra? Ska han titta ner på sina skor? Som att han ser på de skorna för första gången i sitt liv, typ, så hade reflekterat över liksom att de har liksom ett utseende. Jag tror att vi skulle bli helt tagen, vet, på sängen och fråga så, vad fan menar du på skor, du vet? Är du helt dum i huvudet eller? Jag ska lägga upp en sån sko på vårt Instagram. Jag tror ni kommer känna igen skosegmentet. Det var kul, det var fint att se den på den här domaren som... Men skorna som också dök upp under hagen, så dök den skon upp.
Spetsen på den stack ut.
Lite så fyrkantig spets där framme. Alltså,
är det sant? Det är en person som inte bryr sig om vad han har för skor, har just den här typen av skor.
Ja, nästan alltid. Har de... Vad köper man då? Man har aldrig sett en ny sån sko, eller en fabriksny sån sko. Man har aldrig sett en hylla. Jag tror hjärnan sorterar bort. Om man själv är och köper skor, jag tror inte man ser dem. Så. Men vet du vad, jag har slitit. Jag kan ha haft dem i två och ett halvt år. Någonting. Men det är varken ny eller gammal sko liksom. Det kommer att göras såna skor. Alltså, de har otroligt lång livslängd. Vet du. När någon ritade den skon. Nu kan ni gå in och titta på den skon. Det kommer finnas på vårt Instagram. När någon ritade den skon. För att säga, den här modellen liksom, den är odödlig.
Ja, jag vet inte riktigt vad man köper, en tjoll kanske.
Ja, men jag tror inte det är sådär. Vad fan heter de butikerna?
Din sko kanske.
Ja, din sko har ju den definitivt i sitt sortiment.
Nilsson,
ja. Varbergsföretag. Då pratar vi med vem?
Antoni Tran.
Du kommer alltså få det tuffa uppdraget att gå in och spela den avgörande dubbelmatchen då. Om, nu är det en match kvar.
Ja, där. Precis.
Och den ska sluta.
Ja, om Eslöv vinner så blir det 3-3 lagmatchen, så då blir det avgörande dubbel.
Då hänger ju allt på dig och en till då.
Ja, men precis. Ja, lite så är det ju.
Hur är det att ha Äpplet som lagledare då?
Nej, det är kul. Det är väldigt speciellt.
Men du har ingen minnen av han som...
Nej, inte så mycket. Man har kollat lite grann och sådär. Så att, nej, både, ja, precis. Både Gio och Äpplet har man inte. Liksom. Det är nu senare år man har spelat lite grann. Jag har ju spelat med Gio och Äpplet i samma lag, så att det är kul så, men...
Hur är han som coach då vid sidan av?
Väldigt stressad. Han är väldigt stressad, men det är... Nej, men det är okej. Det är lite som vanligt.
Ja, tycker jag, vi har stått här och blivit lite provocerade av Eslövs ledare där. Han som sitter i mitten som klappar väldigt högt.
Pidde där. Ja. Peter Andersson, ja. Han har varit med länge och mycket landslaget. Och...
Han står gärna upp och klappar hårt.
Ja, men jo, alltså. Men det är så tycker jag att man är ju sitt lag och har lite olika approach liksom. Ja. Så att det...
Nu sitter han ju bara för det.
Ja, men precis.
Men klappar ändå hårdast.
Nej, han har varit med länge också. Väldigt länge.
Ja. Han påminner lite om Glenn Öst faktiskt. Utseendemässigt tycker jag. Skulle kunna...
Ja, lite så. Ja. Mm. I hur han sitter liksom.
Ja. Men är det okej om jag lämnar det nu?
Ja, ja, för fan. Du skulle spela avgörande match på pingisligan. För helvete. Sådär, sådana exklusiva intervjuer får man inte hur som helst.
Riktigt bra intervju. Avgörande sätt nu. I... avgörande match då. Spelar ju tre sättare, så att det är 1-1 nu avgörande. Nu skulle jag vilja, Marcus, att du, när matchen är slut, så direkt går du fram, gör en sån snabb Peter Jonsson-intervju bara, med Äpplet. Han är på axeln, matchen är slut, han är på axeln. Han vänder sig om, tre snabba frågor som skulle kunna gå utan att ett enda klipp går rakt in i sena Sportnytt.
Okej, men vi säger då att Janne Lorentzon har lett ett Sportnytt.
Ja.
Och så matchen tar slut under Sportnytts sändningstid, så att säga. Ja. Så han kan säga att, och nu är matchen i Liljeholmshallen slut. Ja. Där Spårvägen slog Eslöv med 4-3. Precis. Direkt över till Peter Jonsson.
Ja, exakt. Och då kommer frågorna nu.
Vad säger du?
Ja, jag sa ju det skulle bli hårt. Det var till stenhårt där in i sista faktiskt. Så att, det kunde gå hur som helst. Det är 6 jämna spelare här. Men idag lyckas vi då ta 2 poäng och då Eslöv får 1 poäng genom att de tog 3 matcher. Men...
Är det något som grejer med dig?
Nej, det kan gå hur som helst där. Ja, vi får nöja med det. fan kul ni var här. Ni har varit här länge grabbar. Ni har varit här snart i fan, det är 5,5 timmar här alltså. Och jag har varit här i 6 liksom.
Ja. Men vad händer nu då? Här, nu plockar man undan.
Nu plockar man undan. Jag kommer att dra fort som fan upp nu till restaurangen faktiskt här. Ska käka och ta några bira och sånt där. Jag tror den andra pingesapan väntar upp också.
Tack för kväll.
Tack, jag går bara. Ja.
Jaha, så har en tisdag i idrottssverige förflutit.
Mynnat ut.
Mynnat ut i vadå, i vadå, med vadå, på vadå. Vi står i korsningen Sveavägen. Vi har varit på bordtennis, om någon har missat det. Vi har tagit oss till söder, käkat en vit schnitzel som vi båda gör. Det var ingen diskussion, vi var tvungna att snabba oss. Det blir en lång match ju. Avgjordes i 7:e set. Tiden drog ut på tiden.
Riktig nattmangling blev det nästan.
Ja, just det. Så.
Äpplet var ju så stressad efteråt för att han hade missat första och nästan andra halvlek av VM-serien. Så han tog en hage i samma stund som matchbollen slogs in. Så reste han sig upp, tog en bit av hagen, gick in med den, ställde in den ifrån och gick därifrån.
Ja, så var det. Vi kan säga att det kortaste avståndet jag har varit med om egentligen från att ett idrottsevenemang är slut och att det börjar avvecklas.
Ja, det var många som kände exakt samma sak där, som ett myller som uppstod direkt efter matchbollen. Då ställde vi undan den här snabbt som fan.
Alltså, lite har det varit så. Nej, tyvärr inget händer. Tyvärr inget händer. Jag har ju, alltså, i hela ens liv så har man hört spårvägen. Alltså man har hört det så länge man kan komma ihåg. En innebandyspelare gick precis förbi med 2 unihook-klubbor och en tygpåse i händerna. Fy fan. Man borde inte komma så här nära sinkens damm utan att få stryk om man bär en innebandyklubba.
Jag vill söka sig hem nu i skydd av mörker.
Just det. Träningen tog egentligen slut 6:30. Man har inte vågat se ut.
Kom några gamla spelarfruar till Hammarbys bandelag 57, tror jag. De som var så lovande ut.
Bandykobror. Nej, nu är det buskis. Nu är det buskis. Vad var vi? Jo, nej men...
Alltid funnits där, spårvägen.
Ja, det är ju en vinnarmaskin, spårvägen.
Janne tog ju, jag tycker det är häftigt, han tog sitt första SM-guld någonsin med spårvägen 1981. När han vann dubbel med Äpplet. Ja. Sen tog han sitt sista 2010. Och däremellan tog han 13 SM-guld. Vad pratar vi då? Vi pratar om det är 30 års tid där. Mellan det första och sista SM-guldet. Och ytterligare 10 år senare så är han där med Äpplet igen.
Ja.
Och hänger runt mest. Ja. En tisdag kväll i december. Det är kallt så in i helvete i Stockholm. Det pågår typ ingen sport. Jag var inne på text-tv och kollade. Så här. Det är en hockey, en svensk match. Det är några matcher i innebandyligan. Och så är det någon basketmatch och lite bandyns elitserie rullar på. Jag tycker att det är en fin bild av idrottssverige. Och jag tänkte på det här finmaskiga nätet som Plex pratar så fint om i vårt intro.
Ja, just det.
Beskriver hur idrottssverige är uppbyggt och fungerar.
Ja. Den ena är konkret.
Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Det vi ikväll såg var ju en maska av det nätet.
Ja, just det, en liten del av den helheten. Ja.
Och särskilt kanske en kväll när det spelas en VM-final, VM-semifinal i fotboll. Ja. Dit alla världens blickar vänds. Så är vi på en plats i idrottsvärlden dit knappt någon blick vänds. Men det är ändå viktigt att den existerar och finns till. Och det gör den för att den vill finnas till. Eller vad är det Plex säger?
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Någon har ju bokat den här hallen någon gång. Ja. Så här, för att det ska vara match. Någon har rullat ut borden. Någon har kanske limmat ett gummi. En lagledare har packat ner de här t-shirten de spelar i en väska. Och kanske en klase bananer. Spelare har gjort höga knän och vänt upp handen och spelat skuggpingis i korridorerna. Ett gäng bordtennisspelare från Eslöv har åkt upp till Stockholm.
Med tåg.
Någon har tänt upp kafeterian och knäppt på kaffebryggan. Kokat alldeles för mycket kaffe. Och sen tagit det kaffet och fyllt på det i sådana pumptermosar. Och någonstans i Sverige har denna
tisdagsmorgon också en helt vanlig bordtennisdomare vaknar på morgonen, slagit upp ögonen och tänkt tanken så här: ikväll gäller det att göra en väl genomförd bordtennismatch, ja, för min del. Jag tycker det är hisnande. Alltså. Det är som ett parallellt litet idrottsuniversum som pågår utan att någon egentligen känner till det. Men det är ändå av yttersta vikt, skulle jag vilja säga, att det får pågå. Det är som ett litet smörjmedel som sprutas in i den stora svenska idrottsmotorn.
En svensk bordtennisdomare vaknade upp. Precis som alla människor som är nyvakna är han liksom kisande ögon, trött i kroppen så. Ta på. Går och trär på sig sina skor. Helt vanliga skor. Bordtennisdomare tar på sig ett par skor. Punkt. Och då måste man också komma ihåg att konsekvenserna av detta. Idag måste jag menar, hur många pingisdomare finns det i Sverige? Det måste finnas flera hundra. Det finns ju pingishallar i hela landet. Det finns ju pingishallar i Kiruna. Det finns ju pingisdomare såklart nästan i hela landet. Man skulle ha en sån värmekarta bara, du vet. Eller en sån här, du vet. Ibland kan det komma ut så här. I SVT kan vi visa så här på det nya vädret. Så här. I de här platserna är det farligt med halka. Och så lyser det lampor på en Sverigekarta. Så här. Bing, bing, bing. Jag ser det över hela landet. Jag skulle ha en sån karta. Nästa gång SVT gör en sån sen sändning. Så här 22.40. Vädret. Så byter de ut den och så är det bara så här. Just nu så finns det bordtennisdomare på de här orterna i Sverige. Och så är det en lampa för varje bordtennisdomare. Och så blinkar de lamporna. Och så säger de bara så här. Och nu går dessa bordtennisdomare och lägger sig. Och så successivt så släcker de de lamporna.
Just nu finns det 128 bordtennisdomare i Sverige som går och lägger sig. Går till sängs efter en helt friktionsfri genomförd kväll någonstans i pingis-Sverige.
Bordtennis-Sverige.
Mysigt, ja.
Eller hur? Vi vill avsluta vår fältstudie från Liljeholmshallen med en dikt. Harry Martinsson, den nedre bonden, från samlingen Passad. Vem vördar daggmasken? Odlaren djupt under gräset, i jordens mull. Han håller jorden i förvandling. Han arbetar helt fylld av mull, stum av mull och blind. Han är den undre, den nedre bonden, där åkrarna klädas till skörd. Vem vördar honom? Den djupe, den lugne odlaren, den evige grå lille bonden i jordens mull.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.